God fortsättning. Har du sagt det till grannen som sitter bredvid eller bakom dig eller framför dig? Nej, gör det vet jag. Idag så har jag en konstig rubrik. Jag är fullt medveten om det. Men jag hoppas att det som ändå är innehållet i min predikan ska försöka sammanfattas med den här rubriken. Rubriken för min predikan är att se tillbaka på det som kommer längre fram. Märklig va? I know. Men jag gillar den och jag ska förklara lite kring den sakta men säkert här. Det är en rubrik som jag tänker skulle kunna få tala om det där som ligger bakom oss. Och medvetenheten kring det som vi lämnar i 2024. Allt vad vi har varit med om, både positivt och negativt. Vad vi gör av det och hur vi sträcker oss in mot 2025. För det är ju trots allt idag årets sista predikan. Och för några år sedan så hade jag en rubrik som jag satt ut på hemsidan och så ringde en av de kristna tidningarna och ville göra en intervju med mig om den rubriken. Jag har försökt att sätta lite häftiga rubriker sedan dess men de har inte ringt tillbaka. För jag sa faktiskt nej den gången för jag var inte så frisk då. Men det är inte det som är poängen, det förstår ju ni också. Men det är intressant att få bara stanna upp och inse att nu går vi snart i mål med det här året. Och tänka tillbaka på vad det har fått betyda för oss. Och vad vi tar med oss in i 2025. Och det här är också någonting som vi hittar gång på gång i Bibeln. Människor som gör ett slags avslut eller på något sätt stannar upp och reflekterar över där man befinner sig. Vart man har varit och vart man är på väg. Och Paulus är ju en av dem som gör det. Och ett bibelord som jag skulle vilja inleda med, det är andra Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 7. En vers där Paulus säger så här. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och jag skulle vilja dela upp de här tre påståendena som Paulus lämnar oss här. Och jag kommer att medvetet byta plats på de sistnämnda så att ni inte blir förvirrade om jag inte liksom följer bibeltexten exakt så som det står. Men den första punkten som Paulus talar om, det är ju att kämpa den goda kampen. Vad innebär det att kämpa den goda kampen? Ja, i sitt brev här så skriver Paulus till en ung lärjunge, en ung efterföljare som tjänar i en församling och som följer Jesus. Han skriver till honom för att uppmuntra, att stötta och vägleda honom i sin tro och i sitt arbete. Och här i den här texten som vi ska kolla på lite fler verser i, så jämför Paulus livet med Jesus med en atlet, en idrottare från de grekiska spelen. Han jämför med en löpare som springer och den som utövar någon form av idrott, som kämpar i sitt idrottande. Och alla som håller på med någon form av idrott vet ju att det kan vara tufft. För det går inte bara att förvänta sig framgång utan att behöva göra någonting alls. Det behövs träning. Det kostar på dock att träna. Det är lätt att tänka tanken på att jag borde träna och kanske vi är nu vid målet 2024 och tänker 2025 minsann, då ska jag ge mig på detta och detta och detta. Och jag ska planera för att jag ska göra si och så. Och den tanken är inte så svår, eller hur? Jag ska träna. Men av egen erfarenhet får jag väl erkänna, så är det inte alltid så enkelt att gå ifrån tanke till handling. Det avståndet kan vara ganska långt. Och av någon anledning, och då får jag väl återigen tala utifrån mitt egna liv, så tycker jag det är då lättare att låta bli att träna. Tänk så skönt. Slippa träna. Slippa bli svettig. Slippa bli trött. Slippa känna att man måste liksom göra det där. Och istället så är det ju så mycket enklare att äta det där som man vet är onyttigt, men som är så fruktansvärt gott. Och inte vilja äta de där nyttigheterna. För att det är ju lite jobbigt. Det är lite ansträngande. Så det kan ha med mat att göra, men det kan också ha med någon slags allmänt tillstånd i att göra saker i mitt liv som jag vet kostar på. Som egentligen är någonting bra, men som blir svårt att göra, och istället så låter jag bli. Men en atlet, en idrottare, måste tänka på både vad de äter, hur de sover, hur de rör sig, vad de gör och inte gör, för att kunna hålla form och framförallt för att kunna hålla fokus på det som de har riktat in sig på. Och även om de inte alltid känner för träning, för så tror jag det är. Jag tror inte heller alla de där duktiga elitidrottarna och de här människorna som lever med idrotten på det sättet känner, wow, vad roligt det här är. Jag tror att de har sina dagar då de känner, nej, nu gör jag någonting annat. Men trots det så är det som att de tvingar sig själv till disciplin. Och tvingar sig själva till hård träning för att nå dit de vill. Och på samma sätt så skulle man kunna tänka sig att det är så med livet och relationen med Gud. Vi kan konstatera att vi lever i ett land som många gånger har glömt bort Gud. Där vi ständigt utmanas av ett samhälle som anser att Gud är passé, påhittat, en sagofigur. Något gammalmodigt, inte alls modernt. Samtidigt som vi hör röster och vi kan läsa på nyheter om en trend som ändå är spännande bland unga människor, så får vi väl ändå konstatera att gemene man kanske inte tycker att Gud är så mycket att ha just nu. Och istället så söker man sig till allt annat i livet. Det som verkar mer aktuellt och anses ha större relevans. Men andlighet är det inget fel på i Sverige. Det är lätt att vi i kyrkan tänker så, att det finns inga andliga människor i vårt land. Jo, det finns mängder av människor som söker i andlighet. Frågan är bara vad och var de söker. Och ofta då i relation till kyrkan och Gud, till någonting helt annat. Årets julvärd, Mark Levengood. Jag vet inte om ni lyssnade på hans tal inför Kalle Anka. Hur många brukar kolla på Kalle Anka? Oh, det är inte jättemånga längre. Men det ska man ju göra, det vet ni va? Det är ju lag på det i Sverige. Nej, det är det inte. Men han delar sin egna syn om julen som bekräftar lite det som svensken i gemene man tycker och tänker. Och strax innan då Kalle, strax innan han tänder det här ljuset, så säger han så här. Men om man nu för ett ögonblick funderar på det där, vad handlar julen om, så finns det väl inte något direkt svar på den frågan. Jag var ute och intervjuade en massa barn en gång, och då var det en pojke som sa så här: Josef var inte Jesus riktiga pappa. Det var någonting med en åsna, men det har jag glömt. För mig tror jag, säger Mark, julen handlar om alla de människor som bor i mitt liv. Men när vi läser vidare kring vad Paulus säger och skriver i det här brevet, så är uppmaningen till Timoteus tydlig. Han skriver att du ska predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och med och all undervisning. Timoteus var ju som sagt ledare i församlingen, och Paulus uppmuntrar honom att fortsätta stå fast vid sanningen i evangeliet, undervisningen om Jesus, att inte hålla tillbaka, att inte göra det på det sättet som skulle passa en själv eller sin omgivning. Och man får väl helt enkelt erkänna att ibland kanske det skulle vara enklare att få göra evangeliet till det man själv skulle vilja ha det till. Att skippa de där delarna i evangeliet som provocerar, som man tycker är jobbigt, och få göra det som man själv vill. Att få lägga till och ta bort det som passar mig personligen bäst. Men som Guds efterföljare så är du och jag kallade att få följa denna uppmaning från Paulus också. Att stå för sanningen i evangeliet. Att få träda fram i tid och otid och inte tumma på evangeliets sanningar om Jesus Kristus. Att inte ge upp och sluta tala om det hopp och av den anledningen vi firar jul. Om det lilla barnet som föds till synes obetydligt och utsatt, men som i själva verket är världens frälsare. Emanuel, Gud med oss. Detta häpnadsväckande, storartade budskap. Ett budskap som Bibeln säger gäller för alla människor. Jag tror det var C.S. Lewis som sa någonting i stil med att om det här har relevans, Bibeln och evangeliet, då har det relevans för alla människor. Och Paulus uppmaning till Timoteus, det gäller mig personligen. På samma sätt som vi är kallade att vägleda och visa på ett liv i närheten till Jesus. Att då också våga ibland tillrättavisa. Och försöka vägleda på ett sätt kring det som kanske inte är rätt i våra egna liv. Men också hjälpa varandra och andra människor att peka på ett liv i efterföljelsen av Jesus. Men också uppmuntra, tålmodigt förmana och undervisa. Men inte dömande. Och ibland så får jag faktiskt be om ursäkt till människor där vi som Guds församling och kyrka har tagit oss ett mandat och kastat oss över människor och gett en massa förbud, en massa påhopp som har lett människor bort ifrån Gud istället till Gud, och säga förlåt för hur vi har betett oss ibland. För vi är inte kallade att vara dömande. Som om vi sitter säkra i båten och säger att vi har allt på det torra. Utan inse att vi alla är på en resa som är i behov av Guds nåd och Guds barmhärtighet. Och på samma sätt så är vi kallade att förmedla denna kärleksfulla handling och det kärleksfulla budskapet till dem vi möter runt omkring oss. Att inse vår egen bristfällighet och i ödmjukhet leda och hjälpa varandra i efterföljelsen till Jesus. Det kan vara en kamp. Och jag vet inte hur ditt år har sett ut när det kommer till tron på Jesus. Men ibland så kan det bli motstånd, och ibland så kan vi känna att vi står där ensamma och vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Men uppmaningen från Paulus, det är att fortsätt kämpa. Fortsätt stå rakryggad. Fortsätt tala och berätta för människor om Jesus. Och det andra då som Paulus lyfter, det handlar om att bevara tron. Paulus säger, jag har bevarat tron. Vad innebär det att bevara tron? Ja, det finns det som ständigt vill leda oss bort från Gud. Som gör att tron på Gud och livet med honom blir oviktigt, sekundärt. Och istället så blir tron bara en av alla de saker som jag måste göra och fylla i min kalender. Och Paulus, tänker jag, han var väl medveten om det när han skrev till Timoteus. För han säger så här i 2 Timoteus 4:3-4, alltså några verser innan. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Kan vi känna igen oss i det? Återigen en tidsanda som säger, gör vad du vill. Du är fri, vilket kan låta bra. Frihet tycker vi om. Freiman, ni hör ju. En tidsanda som säger att vi kan samla på oss det vi själva vill ha av religion, av livsåskådning. Där vi inte behöver vara rädda för att experimentera, ta lite av det, plocka ihop det till en egen lilla doggybag och göra något fint av det. Men återigen, där man inte tror många gånger att Gud är den som existerar eller har sanningen som vi behöver. Men det här kan också drabba dig och mig som troende. Så för att tron ska hållas intakt så räcker det inte bara med att jag säger att jag är kristen. Att jag står för vissa värden, utan det du och jag ständigt behöver göra är att leva nära källan. Leva nära Jesus. I Gamla testamentet så läser vi om Jobb. Jobb som levde ett rikt liv. Han hade det väldigt bra. Han var väldigt rik på många sätt och vis. Men en dag så bara tas allting ifrån honom. Och han blir ensam kvar. Utslagen. Fattig på allt. Och genom Jobs bok så får vi se följa hans kamp. Hans smärta. Hans frågor och funderingar, men också de här samtalen som dyker upp med jämna mellanrum mellan honom och hans så kallade vänner. För likt Jobs vänner så kan man tro att Jobs förluster och sjukdomar och allt det han får vara med om berodde på att han hade syndat mot Gud. Vad är det du har gjort, Jobb, som gör att du har hamnat i den här fruktansvärda situationen? Ställ nu till det inför dig och inför Gud, så kommer allting att ordna sig. Det var budskapet som gång på gång ekade när hans vänner talade med honom. Men det var inte det som var problemet. Det var inte Jobs synd som var problemet, utan problemet, när man läser om de här vännerna, låg hos dem själva som försökte få deras egna uppfattningar om Gud och om Jobb och om sig själva att låta som sanningar. För det var inget fel på Jobs tro på Gud. Och i den här texten så ser vi också den stora vikten av att bevara tron intakt trots vad omgivningen säger och trots vad som händer mig. För i Jobb kapitel 2 vers 22 så läser vi att under allt detta syndade inte Jobb och kom inte med någon anklagelse mot Gud. När det är jobbigt, när vi kämpar, då kan det vara väldigt enkelt att tänka sig, Herre, har du glömt mig fullständigt? När Jona var i fisken så undrar han, herre, varför sitter jag här för? När det dyker upp saker och ting i vårat liv som vi tycker är kämpiga, vad gör vi av våran frustration? Vänder vi oss till Gud och säger, Gud, du har glömt mig, du har misslyckats att ta hand om mig. För i det här fallet så handlade det återigen inte om att Job hade burit sig illa och därför fick stå för konsekvenserna, utan trots det så läser vi att han även gick igenom hemska saker och tuffa situationer, så bevarade han ändå sin tro på Gud. Och han kom inte med några anklagelser mot honom. Trots att läget såg ut som det gjorde för Job, så ändrade han inte sin tro eller sitt förhållningssätt till Gud. Han började inte beskylla Gud för en massa saker. Frågorna fanns där visserligen, men han slutade aldrig att tro på honom som gett honom livet. Och en annan bibeltext och en annan bibelkaraktär som jag också tänker på, som är en stor inspiration, det är ju Daniel i Gamla testamentet. Jag återkommer ofta till Daniel. Som också han bevarade sin tro trots omgivningens påtryckningar. Bakgrunden var ju den att det gick väldigt bra för Daniel. Han kom högt upp bland ledarna där. Och han hade ett gott anseende. Men det gick så bra för honom så att människor blev avundsjuk på honom. Och ville sätta dit honom. Men det står så härligt att de kunde inte sätta dit honom en annat än hans gudstro. Så det var hans gudstro som de började laborera med och försöka sätta dit honom på. De gjorde då en sammansvärjning mot Daniel och mot kungen. Kungen som tyckte väldigt mycket om Daniel. Och en förordning instiftades som sa att man inte fick tillbe någon annan än kungen. Och kungen, som jag tror var lite själv egocentrisk, tänkte, wow, vilken härlig förordning, den tar jag gärna emot. Inget annat får tillbes förutom mig. Wow. Men på så sätt så tänkte de att nu kan vi sätta dit Daniel. För vi vet att han tror på Gud. Han tillber den levande guden. Nu så. Nu är det färdigt för honom. Och jag vet inte vad du skulle ha gjort i ett sånt läge. Jag försöker fundera på vad jag själv skulle ha gjort. Jag hoppas att jag skulle ha varit modig nog. Men jag vet ju inte heller. När du vet om omständigheterna, att det här kan stå dig dyrt om du fortsätter på den här vägen. Men jag älskar hur Daniel reagerar. För det står så här att när Daniel, kan läsa det, så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukade göra. Wow. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, så han gick troligtvis fram till anslagstavlan där det stod, nu får du bara tillbe kungen här. Okej, tänker Daniel. Och så går han hem. Och inte nog med att han böjer knä, han öppnar till och med fönstret. Hallå? Och så böjer han sina knän 3 gånger om dagen. Och bad och tackade. Hör ni, han tackade sin Gud. Han sa inte, Gud, varför har du lämnat mig här nu? Vilken besvikelse. Det gick ju så bra för mig. Jag var ju näst bäst i närheten av kungen. Och nu så får jag utstå det här eländet. Har du glömt mig fullständigt? Nej, han går in, han tackar Gud. När tackar jag Gud i de omständigheterna? Som han brukade göra. Det betyder att han fick inte panik. Han tänkte, vem ska jag ta till hjälp nu? Just det, Gud finns. Jag går och ber till honom nu. så lätt, och då talar jag också utifrån egen erfarenhet, så lätt att använda Gud som en krycka när det inte går bra. Men när det går bra så struntar jag i honom fullständigt. Det är inte att bevara tron. Att bevara tron, det är precis vad Job och Daniel hade gjort. För de hade med stor sannolikhet bett och sökt Gud dag efter dag. Tackat honom, bett till honom. Och det är uppmaningen till dig och mig också. Hur bevarar jag tron? Jag måste leva i nära daglig relation med Jesus. Daniel hade bevarat sin tro så även om det skulle kosta honom livet. Vilket han också då visste. Men han slutade ändå inte att söka Gud, utan hans överlåtelse till Gud, skulle man kunna säga, räddade honom. För snabbspolning framåt så vet vi att han hamnar i den där lejongropen. Stenen slöts igen. Kungen bad och fastade. Kommer ut på morgonen och ropar: Daniel, har din Gud räddat dig? Och Daniel sitter där. Yes, det har han. Han har räddat mig. När ett år som detta går mot sitt slut så brukar vi ju som sagt se tillbaka på det som har hänt, det vi har gjort och det vi har varit med om. Vi gör någon slags bokslut, en sammanfattning, en summering över allt vi har varit med om. Och då dyker det såklart upp fina minnen, vackra minnen, underbara minnen, platser vi har besökt, saker vi har gjort. Saker som har format oss, som vi längtar efter, som vi gärna skulle vilja uppleva igen och så vidare. Men så vet vi att det också finns en och annan sak som dyker upp där vi känner, där blev det inte bra. Det där kändes inte bra. Det där gjorde ont. Det där smärtade. Kanske en förlust av en när och kär. Kanske omständigheter som dök upp som man trodde skulle få en annan utgång, men som slutade i fullständigt kaos. Och så lever man kvar i det där och undrar, hur kunde det bli så där? Där vi ångrar eller önskar att saker inte hade hänt. Så när du och jag ser tillbaka på det här året så kanske vi behöver ställa den där frågan. Har tron bevarats? Den tredje punkten som Paulus lyfter handlar om att fullborda loppet. För Paulus sa, jag har fullbordat loppet. När en löpare gör sig i ordning för en tävling så har den fokus på en sak. Att komma i mål. Att fullborda loppet. Men inte bara att klara av det, utan med en förhoppning om att vinna det. Ingen idrottare, tänker jag, tränar bara för att träna. Det kanske man gör också, vad vet jag. Men jag tror framförallt att en elitidrottare tränar för att man vill upp på den där prispallen. En 100-meterslöpare tränar flera år för att vinna en OS-medalj eller en annan medalj, just av den anledningen, för att man vill stå på toppen, på första plats på prispallen. I ett långdistanslopp, ett maraton, blir det ännu mer angeläget om det så kallade uthålligheten. För att klara av hela vägen så behöver man därför kämpa den goda kampen. Man behöver bevara tron på att det går. Och det är med insikten, när vi tittar på de här orden som Paulus använder, som vi förstår att allting hänger samman. Att kämpa den goda kampen, att bevara tron, att fullborda loppet är ett. Inget av dessa tre uttryck står för sig själva. För att kämpa så måste du veta vad du kämpar för. För att bevara tron så måste du veta vilken tro du bär på. Men det är egentligen inte förrän du har fullbordat loppet som du fullt ut kan få se helheten. Och här så ser vi två dimensioner av att fullborda. För dels så talar Paulus om att fullborda loppet. hoppet med innebörden att vi en dag ska nå det himmelska slutmålet. Och som 1 Petrus 1 och 9 säger, våra själars frälsning. En dag så ska vi stå ansikte mot ansikte med Jesus. Och han säger, bra, du gode och trogne tjänare, gå in i din Herres glädje. Loppet är fullbordat. Racet är klart. Och vi får kliva in i härligheten hos Gud och tillbringa en evighet med Herren. Och då ska vi ta del av fullheten i Kristus. Men samtidigt så säger Jesus att vi redan här och nu får ta del av det himmelska. Och som efterföljare till Jesus får vi be den bönen som han själv har lärt oss, att låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Här och nu. Men för att kunna ta del av hans rike så måste våra liv vara riktade mot honom i ett sökande och i en längtan efter honom. Därför så spelar det roll hur min vardag ser ut, vilka prioriteringar jag har, vad jag gör för att kunna fullborda väl här på jorden, för att fullborda väl det här året 2024, för att kliva in i det som komma skall. Att jag än en gång får överlämna mitt liv till honom. Att jag kämpar för att inte missa målet eller för att förlora tron. Och istället så kan vi få stämma in i det som Paulus skriver i Filipperbrevet 3:12-16. När han säger, inte så att jag redan har gripit det. Eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte, och systrar, att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Vi kan bara se idag. För morgondagen vet vi ingenting om. Men vi kan tänka på det som har varit och försöka göra en summering av det och ställa oss den frågan. Hur har min tro bevarats? Har jag kämpat den goda kampen? Har jag fullbordat det på något sätt som det här året fick innebära? Eller vad var det som gick snett? Vad var det som blev fel? Och hur blickar jag in i det år som ligger framför för att få fortsätta den resa som Gud och jag får vandra tillsammans? För när du ser tillbaka på året 2024, vad ser du då? Och när du blickar in i 2025, vad längtar du efter då? Att se tillbaka på det som kommer längre fram, ja, det kan ju som sagt vara en liten dålig rubrik. Samtidigt spelar det roll vad vi gör med det som ligger bakom oss. Att få göra upp med det. Kanske be Gud om förlåtelse för saker som blev fel. Kanske be någon människa om förlåtelse för saker som blev fel. Att få ha det rätt ställt med Gud. För att kunna kliva in i ett nytt år som ligger förberett för oss. Kanske vi behöver överlämna våra liv på nytt i Guds händer. Jag vet att jag behöver det. Ständigt. Men inte att det blir tillfälligheter när jag själv använder Gud som en krycka. Utan likt Job, likt Daniel och med många andra. Får leva det här livet. Ständiga flödet, den ständiga längtan efter att både be Gud till Gud, att få tacka honom för den han är, trots hur omständigheterna ser ut. Med insikten i att han går med oss, han vägleder oss, han styrker oss, han har en plan, han har en tanke, han har ett syfte som är så mycket högre. Vi kan ha våra tankar och våra planer färdigställda. Vi vet på något sätt vad som kommer hända, men tänk om vi skulle lyfta våra ögon och ännu mer få säga, Gud, vad tänker du? Vad tänker du för mitt liv 2025? Vad vill du att jag ska göra? Vad är det jag ännu inte ser som du ser? Vad är det jag behöver göra upp med mitt liv? Kanske av stolthet, av arrogans. Träningen. Inte bara ut och springa, utan Gud, hur kan den här boken få bli på nytt liv för mig? Hur kan det bli mat för mig på nytt? Inte bara någon bok som jag dammar av lite då och då. Hur kan mitt böneliv få växa? Inte bara för att alla andra säger att jag borde göra det, utan för att jag vill och för att jag vet att när jag söker Gud så vill han vägleda mig, så har han det bästa för mig. Så kanske vi behöver göra upp med det som blev fel och bekänna våran synd, överlämna våra liv på nytt eller för första gången i Guds händer. Att ta itu med det som blev fel. Men inte låta kampen, smärtan och sorgen definiera din utgång ur det här året eller bli det första du tar med dig in i det nya. Oavsett var du befinner dig någonstans i livet och i relationen till Jesus idag, så ger den här söndagen, årets sista söndag och även måndag och tisdag, jag lovar, dig möjligheten att få avsluta väl. Att avsluta rätt. Att överlämna ditt liv återigen till Gud för att sträcka sig mot det som ligger framför. Men inte i egen kraft, tack och lov. Utan med kraft av den helige ande. Där han kan få öppna dina och mina ögon och öron så att vi både hör och ser vad som väntar. Amen.